Hej, Martin Jonsson här. Vet du om att vi har släppt en helt ny säsong av Spår? Det handlar om fallet Katrin da Costa. Första delen ligger ute gratis och resten finns tillgång till dig som stödjer Spårs journalistik och börjar prenumerera. Gå in på avsnittsbeskrivningen och följ länkarna.
Och han är verkligen, det är ett litet barn som just har sett sin mamma beskjuten.
SOS 112 inträffar.
Hej, hej, jag har tänkt att jag behöver polisen.
Vad sa du?
Då sitter kvinnan på golvet.
Är hon, tror du att hon är död eller?
Hon är död!
Skjuten.
Ni måste komma på en gång.
Mellan 8:30 igår kväll sköts en 32-årig kvinna till döds i sin bostad i Brandkärr i Nyköping.
21 april 2006 mördas en kvinna kallblodigt i sitt kök.
Kvinnan sköts i sitt hem och hennes minderåriga barn kan ha blivit vittne till skottlossningen.
7 år är hennes son.
Mordet ska skett inför ögonen på kvinnans son.
Vi ser ju pojken står och han har, det är lite landsmän runt honom. Gud, då ser jag att han kräks.
Den 7-årige pojken blir central för hela fallet från första stund.
Man tänker på sonen nu som är utan mamma och som kanske är såg all den som hände.
I förhör säger pojken att han vet vem som skjutit hans mamma.
Han var helt övertygad om det här. Han hade sett sin mamma beskjuten och att han visste vem det var som hade gjort det.
Men ingen teknisk bevisning finns som stödjer pojkens utpekande. Ändå döms Son Do för mordet på kvinnan i både tingsrätt och hovrätt. Straffet är livstidsfängelse.
Ett fall där en person i Sverige, i rättsstaten Sverige, har dömts till livstidsfängelse på ett 7-årigt barns uppgifter.
Son Do och hans familj har hela tiden hävdat att han är oskyldig.
Av alla omständigheter så är vi övertygade om att det är någon annan som gjort det. Så pappa har bara blivit oskyldig dömt helt enkelt.
Under åren har allt fler röster sällat sig till familjens sida.
Det här är fel, alltså. Det är inte okej.
Du känner det som polis också?
Ja, absolut. Det är inte okej. Det är inte okej, absolut inte. Jag tror att han är oskyldig.
Det här är Spår
med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Säsong 7.
Brandkärrsmordet.
Avsnitt 1.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Den här historien handlar om ett av de mer omdiskuterade fallen i Sverige på senare år. Inte för att det är ett så känt fall, utan för att bevisningen är så tveksam.
Så sent som i september 2018 listar Dagens Nyheter det här fallet som ett av tre där domarna som samtliga lett till livstidsfängelse, trots hård kritik, inte rivits upp.
Det här är alltså ett kriminalfall med mycket svag bevisning och som bygger på vad ett enda vittne berättar.
Det här vittnet är dessutom väldigt speciellt. Det är en pojke på 7 år.
En annan besvärlig omständighet i fallet handlar om hur svårt det kan vara när offer, misstänkt och vittnen alla kommer från ett land långt ifrån Sverige.
SOS 112 inträffar.
Språkförbistringen till exempel.
Hej, hej, jag tänkte på polisen.
Vad sa du?
Den präglar det här fallet från allra första stund.
I Brantia 60.
Vad är det som har hänt?
Ja, den här så har en tjej inne på bussen för hon fick kort.
Det här är larmsamtalet. Det rings in ungefär 20 över 8 på fredagskvällen 21 april 2006.
Han är döda henne.
Han är döda. Hon som döda henne.
Jag förstår inte vad du säger.
Hallå?
Ja, hej. Vad är det som har hänt?
Jo, jag vet inte, men det var barnen som kommer till mig och sa att det var hon då. Och jag kommer till köket. Hon är då inne.
Det är ovanligt med mord i Nyköping. Och det var för vår del från socialtjänsten var det nytt.
Ann-Marie Wallin. Hon är en av alla personer som vittnar om hur kaosartad brottsplatsen var på mordkvällen. Ann-Marie Wallin jobbade som fältassistent på mordnatten och blev ett mycket viktigt vittne i fallet. Men det är inte självklart för henne att ställa upp på intervju.
Finns det någonting fel i det här så måste det rättas till.
Men varför var du tveksam då?
Pojken i det här fallet är... Det är sekretess liksom, kring honom för mig. Och jag vill inte bidra till att peka ut honom. Det gör det lite svårt faktiskt för mig.
Det finns en konflikt där liksom?
Det gör absolut en stor konflikt i det. Mm.
Sekretessen kring pojken gör också att spår har valt att förvränga röster och ändra namn på flera av personerna i den här historien. Till sin hjälp för att minnas rätt har Ann-Marie nu tagit med sig anteckningar som hon själv gjort.
Man kan kalla det för händelserapport som vi skrev i samband med händelsen då, för att komma ihåg om det skulle bli sena tingsrättsförhandlingar eller så.
Och så har jag tagit med förhöret hon gjorde hos polisen en vecka efter mordet. På mordkvällen 21 april satt Ann-Marie Wallin tillsammans med sin kollega i tjänstebilen och lyssnade på polisradion. Plötsligt får de höra om skottlossning i Brantkärr.
Vi hade en skanner helt enkelt. Jag vet faktiskt inte hur det kom sig från början. Och på den så hörde vi att det hade varit skottlossning i Brantkärr. Ja, vi tänkte att vi åker ditåt och ser om vi kan... Ja, är det någonting vi kan göra där så gör vi det. I annat fall så åker vi vidare.
Brantkärr är Nyköpings miljonprogramsområde. Långa, slingrande huskroppar med lägenheter som man kan ana från E4. Ni som lyssnar via Acast kan se en bild som vi tagit från Brantkärr. Så här såg miljön ut även 2006 när mordet skedde.
När vi är precis liksom på plats då, så då ser vi liksom hela det här, ja, alla människor, och då tänkte vi att nej, men vänta nu, vi stannar nog kvar en stund.
Ja, vad är det för människor ni ser då?
Ja, poliser, ambulansmän, asiater framförallt. Vi såg en ganska tydligt direkt när vi kom, så såg vi en liten pojke som stod där. Och det var väl egentligen det som gjorde att vi gick ur.
Du såg pojken?
Ja, det gjorde vi. Han stod där.
Ann-Marie Wallin och hennes kollega försöker förstå vad som har hänt. Det har dykt upp pressfotografer på platsen och polis är på väg. Hon vet inte exakt hur pojken är inblandad, men Ann-Marie Wallin förstår att den minsta personen på platsen är den som är viktigast.
Vi ser ju pojken står och han har, det är lite landsmän runt honom. Men sen rätt vad det var så stod han bara där själv. Och då ser jag att han kräks. Så att jag går fram till honom. Och det är väl egentligen då jag förstår, jag kommer inte ihåg vem som sa det eller så, men jag förstår att det är hans mamma då som hade blivit skjuten.
Ann-Marie hämtar en filt och sveper om pojken.
Han var i tydlig chock, behövde komma under läkarvård så fort som möjligt.
När du säger tydlig chock, hur kan du avgöra det?
Jag är inte läkare, men han kräktes, han var väldigt blek, han såg inte riktigt närvarande ut. Han mådde dåligt.
Filten får Ann-Marie från den ambulans som anlände först till platsen. Vi hör Hans Sundberg, ambulansförare.
Det var ju relativt många människor, jag kan inte säga antal hur många det var, som möter upp oss då. De säger att en person har blivit skjuten.
Hans Sundberg minns också kvällen och platsen som rörig.
Lite kaotiskt, folk frågade, de drog armar och vad har hänt. Och man var ju tvungen att försöka få kontroll på situationen.
Hans Sundberg och hans kollega kommer före polisen till brottsplatsen. När de anländer är det fortfarande inte klart om den skjutna kvinnan är vid liv eller inte. SOS-samtalet, det är 6 minuter långt och ofta förvirrat.
Men kan ni då kolla om hon andas?
Nej, hon andas inte.
Har ni kollat det?
Nej, jag har inte gjort någonting.
Nej, men ska vi... Ja, men om vi ska försöka tillsammans och rädda hennes liv, då måste ni kolla om hon andas.
Därför bestämmer sig Hans Sundberg för att själv se efter uppe i lägenheten innan polisen kommer.
Jag får följa med en person upp i den lägenheten där den eventuella incidenten inträffade. Och då åkte jag med den personen upp i hissen.
Kvinnan bor på våning 3. Mannen låser upp. En privatperson, efteråt ska det visa sig att han har anknytning till utredningen, har alltså varit i lägenheten före polisen. Men då på kvällen vet inte Hans Sundberg vem det är som följer honom upp. I förhören kallar han personen för, citat, asiaten.
Ja, jag vet ju inget namn, men han låste upp vad jag vill menas med en stor nyckelknippa så här, med en slags band i. Men jag märkte genast när jag kom upp i lägenheten att jag var mycket säker på mig själv.
Det var ingen där?
Nej.
Ingen hotbild?
Nej, ingen hotbild uppfanns. Utan han gick före, eller vi gick tillsammans. När jag kommer in i köket, och jag minns att det var en tvårumslägenhet. Då sitter kvinnan på golvet. Till synligen livslös i mina ögon. Jag gör genast i iakttagelsen att kvinnan är ju skjuten. Det här fanns ingenting att göra. Jag tittade på pupillredaktionen, jag kände på puls, jag tog ett blodtryck, ingenting. Det fanns inga livstecken.
Nere på gården, utanför porten, står fältassistenten Ann-Marie Wallin. Hon reagerar på pojken.
De stod ju som i en liten grupp liksom. Och så när jag tittar dit igen så står pojken själv och kräks. Och då har de andra gått liksom.
Men då hade de gått?
De hade lämnat. Jag vet inte var de var, men de var inte kvar med honom i varje fall.
Klockan 20.32 anländer polisen. Det är alltså några minuter efter ambulansen. Det är 2 polispatruller som kommer nästan samtidigt. En kvinnlig polis som stannar utanför och tar upp personnummer på de som befinner sig på platsen. Och så andra patrullen med 2 manliga poliser. De följer med ambulansföraren Hans Sundberg som får återvända upp till lägenheten en andra gång. Enligt polisernas avrapporteringsrapport konstaterar ambulanspersonalen att den döda kvinnan har ett ingångshål i bröstet samt att det finns en viss likstelhet i handlederna och en begynnande marmorering på de lägre kroppsdelarna. Lyssnar ni via Acasts app ser ni nu händelserapporten som en bild på er skärm.
Uppgiften om likstelhet kommer senare visa sig vara mycket viktig. Den säger något om när mordet ägde rum.
Den inträffar ett x antal timmar.
Men det här är en omstridd uppgift. I de förhör som hålls med de två ambulanssjukvårdarna en vecka efter mordet säger de nämligen ingenting om någon likstelhet.
Nej, den hade inte inträffat då.
Inte?
Nej, inte så snart efter ett dödsögonblick. Och där var en varm lägenhet, en varm, ett varmt kök, så att det uppstår ju inte så förskräckligt fort efter en incident, en likstelhet. Det gör det inte.
Likstelheten är den första av en rad oklarheter på brottsplatsen. En annan handlar om vem som egentligen var med upp i lägenheten. Två poliser, två ambulansmän. Men var det även släktingar till mordoffrets son? Var obehöriga personer som kunde påverka fallets utgång verkligen med i lägenheten?
Jo, vad du minns då, det är att du själv, en manlig polis och kollegan Christer var med. Och så tror du där då, samma asiat åker upp igen.
Jag tror att det var så, men jag ska inte säga att det var så. Mm. Men jag tror att det var så.
Hans Sundberg får stöd från sin kollega som också intygar i sitt förhör att det var samma asiat som var med upp igen. Men i polismännens rapport står det ingenting om några släktingar alls. Där nämns bara polismännen och de två ambulanssjukvårdarna. Den uppgiften kommer senare att ändras av polisen.
Och så till den tredje oklarheten. För det är här som namnet på mördaren först dyker upp. Men vem sa namnet och till vem? Den kvinnliga polis som befunnit sig nedanför lägenheten gör en tjänstanteckning. Hon har tagit personnummer på de människor som befann sig utanför lägenheten. Det är pojkens styvpappa, dennes två bröder och ena broderns exfru. I sin rapport skriver polisen att hon får höra att mördaren ska heta Son. Men den andra patrullen med de två polismännen som varit uppe i lägenheten skriver inget i sin rapport, första patrull på plats, om något namn. Ändå står det i länskommunikationscentralens händelserapport att det är, citat, någon son som skjutit, slutcitat. Det förtydligas senare, citat, GM ska vara en person som heter Son, slutcitat. Det här är alltså polisens radiotrafik. Redan från början får polisen alltså reda på ett namn på mördaren. Men vem som berättat detta för polisen och när detta sker på mordkvällen är alltså mycket oklart. Men en sak är klar. Det som händer den här kvällen är att en historia tar form. Det spelar ingen roll att det är oklart vem som var i lägenheten eller otydligt om likställdhet hade inträffat eller att polisens presstalesman kommer att uttala sig i tidningen 3 dagar senare och förklara att, citat, det farligaste en utredare kan göra är att låsa sig för tidigt vid ett spår, slutcitat. Det spelar ingen roll, för det är nämligen precis just det som den här polisutredningen gör. Redan på mordkvällen tar historien och huvudspåret form. Det är då polisen förstår att en 7-årig pojke vet vem som mördade hans mamma. Och i samma stund dras slutsatsen att mördaren är Son Do. Det finns få som verkligen hört pojken säga det här. Många har förstått det genom rykten eller kollegor eller släktingar. Men Ann-Marie Wallin tillhör dem som faktiskt hörde pojken själv uttala Son som namnet på mördaren.
Det kom på uppe på sjukhuset, så sa pojken namnet då.
Polisen vill förhöra pojken direkt på kvällen, men det blir inte så. Ann-Marie Wallin och ambulansvårdarna anser att pojken behöver vård.
Och då så säger polisen att de behöver ta ner honom till station för förhör. Men vi var, nej men vi var, det man får förhöra honom, men först måste man se till hans hälsa liksom.
Hans Sundberg sätter sig bakom ratten i ambulansen. Hans kollega åker bak med pojken.
Jag kommer ihåg att han fick en sån här, han fick en igelkott av ambulansmannen. Sen hoppade även styrpappa in i ambulansen.
Fältassistenten Ann-Marie Wallin och hennes kollega följer också med i egen bil till Nyköpings lasarett. Vi kan alltså konstatera att flera motstridiga uppgifter och kaosartade scener rådde på mordplatsen när ambulansen lämnade platsen. Hade likstillhet inträffat? Vem av personerna på plats hade varit med uppe i lägenheten? Och hur gick det till när någon nämnde att gärningsmannen hette Son Do?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det som händer uppe i och kring lägenheten vid brandkärden den där kvällen 21 april 2006 ändrar alltså livet på den 32-åriga kvinnan och förändrar livet för mannen som heter Son Do. Han är, precis som offret, invandrare från Vietnam. Faktum är att han är en av de allra mest framgångsrika vietnameser som bor i Nyköping. Son Do äger och driver både en restaurang och en biljardhall. Vi förflyttar oss några kilometer söderut från Brandkärr in till Östra Storgatan 10 i centrala Nyköping. Här ligger biljardhallen som drivs av Son Do och hans familj, och vägg i vägg ligger deras restaurang Asian City.
Grovt uppskattat, många timmar har vi varit i den här lokalen?
Oj. Det är jättesvårt att uppskatta, men det är ju långt över 1000 timmar.
Det här är Tobias Karlsson. Vi träffas i biljardhallen i april, 12 år efter mordet i Brandkärr. Tobias Karlsson är ett av vittnena som förhördes i tingsrätten när krögaren Son Do anklagades för att ha mördat kvinnan.
Här där vi står då, där R-hockeyspelet står, är det här som jag benämner i förhöret, bord nummer 3. Utav förklarliga skäl ganska gesvint att Tung då, när jag spelade med honom, hade nära till kassan för att besörja övriga gäster då.
Så där är hockeyspelet står, det var där ni spelade?
Svar ja.
Tobias Karlsson spelade biljard med Tung, eller Dante som han kallar sig på svenska. Dante är Son Dos näst äldste son. Tobias och Dante spelade biljard samma kväll som mordet skedde.
Jag tror att jag kommer dit cirka 20:30.
Mm. Och så frågar man, hur vet du det då? Ja, då
har jag uppgett att jag har tittat på klockan när jag befann mig i lägenheten.
Och så tar du... Åker du bil och så ber du till Östra Storgatan och så räknar du ut att då borde du vara 20:30.
I förhören säger Tobias att han träffar ägaren till biljardhallen, Son Do, just den här kvällen. Att Son Do luktar matos och att Son Do verkar vara som vanligt. Just tidpunkten blir viktig. Om Son Do pekas ut av en pojke som mördare runt 8 på kvällen, några kilometer från restaurangen, kan då Tobias Karlssons vittnesmål ge svar på om detta kan stämma?
Ja, jag har ju alltså uppgett att det är strax innan man stänger. Man stänger alltså fredagar och lördagar klockan 22.00. Så jag har ju estimerat tidpunkten när han ska komma in till 21.50 då.
Och då pratar ni lite mer då också. Dels tror du att han säger åt Tung att han ska städa, fast de pratar vietnamesiska så du vet inte det liksom.
Nej, precis.
I vittnesmålet från Tobias Karlsson står det att han och Son Do pratar lite och att han minns också den tatuering som Son Do hade på ena armen.
Har jag sagt i förhöret så är det så. Det är nog sanningen.
Mm.
Eller det är sanningen.
Det har gått över 12 år sedan händelsen och Tobias Karlsson minns inte alla detaljer. Och vi ska återkomma till hur just minnet fungerar längre fram i den här serien. Det är högst relevant för hela det här fallet. Men tittar vi på vad Tobias Karlsson säger i polisförhör och när han vittnar i tingsrätten är fredagen den 21 april 2006 en mycket vanlig kväll på biljardcenter i Nyköping. Tobias Karlsson kan inte ge Son Do ett alibi för något som skett 20.00. Men den Son Do som Tobias träffar klockan 21 är en lugn man som luktar matos.
Den här bilden bekräftas också av Hung Do, Son Dos äldsta son som jobbade på restaurangen och biljardhallen den kvällen.
Så jag jobbade i biljardhallen. Sen jag har varit lite i restaurangen. Brorsan ber mig att kolla åt honom så han kan komma över och spela en liten bio med sin kompis. En är med han som brukar han spela med.
Och Tobias va?
Ja, Tobias.
Ja.
Och även Tung Do, eller Dante som han kallar sig på svenska, Son Dos näst äldsta son, bekräftar detta. Han minns att han och Tobias spelade biljard och att enda gången hans pappa lämnade restaurangen eller biljardhallen på kvällen, ja, så var det för att slänga sopor i källaren.
När man minns vad som hände den kvällen så minns jag väldigt tydligt att innan jag gick över från mitt arbetsplats till förbi till biljardhallen såg jag pappa att han sa att han går ner och kastar sopor. Så jag är helt övertygad om att han gjorde det som han sa han skulle göra. Sen så, man märker ju själv hur en person är. Och ingenting har varit liksom, som jag tycker var onormalt under den kvällen. Allting är vanligt och att av alla omständigheter så är vi övertygade om att det är någon annan som gjort det. Så pappa har bara blivit oskyldig dömd helt enkelt. Så.
Familjen Do och vittnet Tobias Karlsson lämnar biljardcenter någon gång efter klockan 22 på kvällen.
2 kilometer därifrån, på akutavdelningen på Nyköpings lasarett, befinner sig då Ann-Marie Wallin i ett rum tillsammans med den 7-årige pojken och hans styrpappa. Även här på sjukhuset upplever Ann-Marie Wallin förvirring.
Jag upplever att de inte visste vad som skulle hända heller. De släppte in oss utan att ta legitimation. Det var en sjuksyrra inne i rummet, det fanns en kurator. Ingen läkare som jag minns. Han var inte undersökt ordentligt. Och, alltså såna här grejer, varför inte legitimation? Vem som helst hade kunnat kommit in. Vem som helst hade kunnat kommit åt honom.
Och han hade med sig då sin styrpappa. Mm. Och sen hade han du och din kollega då. Mm. Det var ni som var i rummet står det här.
Ja, precis. Och sen så var det ju poliser som kom och gick. Så pratade med honom och pratade med styrpappan och så vidare. Det rörde sig mycket och det där har jag inte riktigt. Det har jag ingen tydlig minnesbild av.
Efter en stund anländer också den kvinnliga polisen. Men både hon och styrpappan rör sig in och ut ur besöksrummet. Den dåliga täckningen gör att man måste lämna rummet när man vill ringa med mobiltelefon. Ann-Marie Wallin blir den som även här tar hand om pojken. Hon reagerar över hur lite styrpappan bryr sig om 7-åringen.
Från det att vi kommer till platsen när vi ser pojken till liksom, även på sjukhuset sen då, så finns det ingen som vi upplever relation mellan styrpappa och pojke. Utan det är vi som tar hand om honom, det är vi som tröstar honom, det är vi som ser till att han får i sig något att dricka och så vidare. Styrpappan är stressad och med all rätta liksom.
I sitt förhör uppger Ann-Marie Wallin att hon upplever att styrpappan mest är inställd på att hitta mördaren.
Han menar på att men det är en liten stad, hur svårt kan det vara? Han skulle ha fått tag i honom direkt. Så det är bara att åka ut och hämta honom. Och så han var upprörd över det.
Mm.
Och han sa att det går inte, det är jättesvårt att få tag i vapen i Nyköping. Och han förstår inte hur det här kan ha gått till. Och han pratade mycket liksom kring det så. Och sen pratade han, när han pratade med pojken så pratade han på deras språk då.
Och det är nu som Ann-Marie hör namnet Son för första gången. Pojken berättar vem som skjutit hans mamma. Och han berättar efter att hans styrpappa uppmanat honom.
Han fick ju hjälp av styrpappan att prata. Så att de någonstans så... Hur neutralt det samtalet var, det kan inte jag utdra mig om faktiskt. Utan det, han fick hjälp och liksom... Och han drev på det här samtalet så att vi... Och då, ja, det var då jag gick och hämtade polisen. Så att det här, det är bättre att de tar över.
Ann-Marie Wallins kollega stannar i rummet. Och i hennes vittnesmål får vi höra hur styrpappan ställer frågor till pojken. Jag läser ur kollegan och Ann-Maries förhör. Ni som lyssnar via Acast-appen kan följa med i texten i er mobil.
I sak här så kommer du fram att det är en man som har svart och att det är lite vitt och grått i håret. En äldre man. Stor och tjock. Nej. Och då är styrpappan förvånad. Nej. Och hade han skägg. Och då, vad gjorde han då, pojken?
Ja, att han pekade som att det var, han ritade en mustasch. Liksom. Så att han skulle ha en mustasch.
Han höll sin hand för sitt eget ansikte då?
Så liksom, ritade med fingrarna. Liksom,
aha.
Så.
Mm. Och då frågade din kollega, hade han glasögon? Nej.
Mm.
Styrpappan hämtar sen en telefonkatalog där han visar den kvinnliga polisen namn och adress på en Min Son Do. Styrpappan menar att det är den son som pojken pekat ut. Ann-Marie Wallin stannar kvar inne i rummet med pojken som fått saft och kakor.
Det var du som bäddade ner dem här då?
Ja, pojken. Precis. Ja.
För här står det, Wallin inväntade att styrpappan då skulle knyta an till pojken och när han inte gjorde det så tog Wallin sig an pojken och bäddade ner honom i rummet.
Mm. Jag bäddade ner honom, det fanns en soffa där i det här rummet vi var i och så bäddade ner honom och... Ja... Vi hade lite jackor och filtar och grejer som vi använde oss av. Och sen så la han sig i mitt knä, liksom, i huvudet i mitt knä.
När jag läste den meningen så slog det mig hur liten pojken är. Alltså den är det, han somnar med huvudet i ditt knä, det är ju en...
Det är ett litet barn vi pratar om. Och han är verkligen, det är ett litet barn. Som just har sett sin mamma beskjuten.
Trots att den 7-årige pojken inte förhörts formellt och trots att flera personer vittnar om tumult och kaosartade scener på brottsplatsen så anser ändå Nyköpingspolisen att bilden är så pass tydlig att man gör sig redo för ett gripande. Och man menar också att personen man ska frihetsberöva är mycket farlig. Därför sker följande händelser på natten mot lördagen den 21 april 2006.
Klockan 01.43 bestämmer sig polisen i Nyköping för att ta hjälp. Man kallar på nationella insatsstyrkan. 20 minuter senare får man besked. Nationella insatsstyrkan är på väg från Stockholm. 03.50 är styrkan på plats i närheten av huset där Son Do just då sover. 04.42 står det två ord i länskommunikationscentralsrapporten. Gärningsmannen, gripen.
då bankade det väldigt hårt på våran entrédörr. Jättehårt faktiskt.
Dante Do. Han minns gripandet. Då var han 22 år gammal. Han bodde hemma hos mamma och pappa med sina två yngre syskon.
Och jag trodde, jag hörde det, men det var mer som en dröm. Alltså jag såg ju, vi alla såg. Och mitt rum var ju bredvid för den här rummet. Och så började man höra trappsteg, så starka trappsteg och massor människor springande. Jag fortfarande var en dröm. Sen så när min dörr öppnades, då skrev de upp med händerna. Och då öppnade jag ögonen, då såg jag att det är så här svårt klädda polis med gevär, apparbara vapen som riktade mot mig. Då sträckte jag upp mina händer. Så andra, sen när jag tittade ur, alltså förbi polisen, då såg jag att min pappa blev gripen. Och hans pappa sa, varför griper ni mig? Och så, vad jag har gjort. Han sa något om mor, alltså mormor någonting. Jag hörde något ord där, mor. Så såg jag han ligga där på golvet, sen så fängslade någon, eller någon satt på handbojor. Sen förde bort honom sen. Sen så fick vi klä på oss senare och följde med till polisstationen. Det här måste vara misstag, blev jag. Eller någon övning, eller vad gör han?
Nästa avsnitt av Spår. Har du skjutit den här kvinnan?
Nej, jag har inte gjort.
Vi träffar Sondo i fängelset och vi granskar polisutredningen. Hur gick det egentligen till när polisen genomförde rekonstruktionen där Sondo ville visa att han hade alibi?
Det är väl så att nu har ju Son visat exakt hur han har hämtat soporna och vilken ordning han har öppnat dörrar och han har gått runt på det sätt han gjorde på kvällen. Det är rätt
sånt. Om det här har fått en avgörande betydelse så det tycker jag är anmärkningsvärt, för att det är inte en rättvisande då rekonstruktion för att få ett grepp om hur lång tid han har spenderat i de här utrymmena.
Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till de inblandade.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen.
Ledtemat är producerat av Underton. Övrig bakgrundsmusik är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds.
Projektledare är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö.
På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com